Hjärtligt välkomna ska ni vara till Tiki Taka denna måndag, och det är en härlig start på veckan med mängder av fotboll att titta tillbaka på. Och det är väl så att det var väl inte många som kanske trodde för en månad sedan att den här Premier League-tabellen skulle leva i allra högsta grad, men så är fallet. Och det var studs i dojan på Bojan Djordjic när han klev in här på Ringvägen 52 denna morgonen, va? Visst var det så, Bojan?
Det var, för ibland måste man leva i nuet. Och du vet, när vi slog Manchester City förra veckan så var det, men derbysegrar måste du fira. Och sen får vi ta oss an Arsenal. Mm. Men nu när man har slagit Arsenal, mina kompisar, nu kommer ni förlora mot Fulham och det är Tottenham som kommer. Men låt mig leva lite. Låt mig vara nöjd över prestationerna som har varit bra. Det är 6 poäng i 2 matcher där folk trodde att vi skulle få 0 eller 1 poäng, kanske max. Nu kan man börja bygga framåt. Mm. Det ser redan bättre ut. Folk är på rätt positioner, på rätt platser. Men jag tar inga segrar ut i förskott. Absolut, Fulham, Tottenham på hemmaplan är viktiga. Men låt mig leva ut nu på den här måndagen. Vi har slagit Manchester City och Arsenal.
Du säger så, men du har också ett säsongstips där du har tippat United obesegrade till slutet. Jag ser det.
Visst blir man också glad av att säga tillbaka här i studion?
100% alltså.
Du hämtar ju glädjen i Serie A om inte annat då, eller?
Ja,
det såg mörkt ut först, men sen kom vändningen för Inter.
Nej, men de har varit ganska stabila tycker jag överlag, men det är inte som att när Inter tillsatte Christian Kivo med 8-9 Serie A-matcher i bagaget, att jag hade kunnat tänka mig att Inter skulle leda ligan i snart februari. Det är över all förväntan. Sen har jag ju betalat lite i Champions League, så om man ska säga, och i stormatcherna framförallt. Men det är en bra position att vara i mot all förmodan.
Ja, du nämner ju Champions League med Inter, och många andra lag har en spännande vecka framför sig då. 18 matcher på en och samma dag. Då är det tur att Bojan sitter där och ska guida oss igenom allihopa. Det blir en utmaning för er.
Jag ska följa alla 18 matcher.
Jag älskar det.
Konstruktivt.
Jag tycker det är det absolut bästa med nya formatet. Att du har en kväll där allt ska avgöras. Och det är 30 och 36 lag som har något att spela för. Bara, jag tror att det är Arsenal och Bayern som är säkra på att vara på sina positioner. 2 lag som åkt ur, men resten har något att spela för. Jag älskar er.
Ja, men jag med. Och det är alltså 18 matcher 20.00 på onsdag. Mål extra med Champions League-studion. Mycket att se fram emot om vi fortsätter på glädjens spår. Så är det väl också härligt att Don Tommaso kommer göra comeback. Ta oss med till Neapel inför deras
viktiga match. Krysdo är det
gåshud. Exakt, det är gåshud. Ja.
Alltså, jag såg bara honom stå och lira boll med några unga.
Han blir glad.
Då kände jag så här, livet. Jag är locked in. Ni behöver inte sälja in när vi har play på mig.
Nej, det är härligt. Vi börjar väl då ändå programmet någonstans i England, närmare bestämt i London, där Manchester United vann borta, slog Arsenal och gjorde 3 mål, och det hör inte till vanligheten den här säsongen.
Ja, det gör det inte. Alltså, om vi ska bara sammanfatta matchen nu från en synvinkel som jag tar mig an som expert, så var det första 20 minuter var Arsenal totalt överlägsna. United var knappt inne på Arsenals planhalva, och sen vände matchen någonstans med Zubamendis bakåtspel. Och då kände United nog att vi är inte så jävla dåliga. Vi kan mäta oss mot Arsenal. Och man fick tillbaka självkänslan, självförtroendet. Allting började stämma. Och jag tror man märkte också att Arsenal var pressade. De var stressade. Det är spelare som har varit fantastiska under säsongen som började stå för fel beslut, fel pass. Och såklart när du har den här supersub nu, Cunha. Det målet är ju så vackert och det är så kontrollerat. Jag tänkte ha en som spelare att kunna byta in. När hade United en spelare man kunde byta in med den här klassen, den här kvaliteten, där man tror och hoppas. Och han gör det igen. Han gjorde det mot Manchester City, spelade fram till Dorgu. Även målet som Mount blev bortom för offside, det är Cunha som spelar fram. Så just det här att han är också en lagspelare. Och på så här sätt så kommer du få starta dina matcher också. Men du är direkt avgörande när laget behöver det. Därför har man betalat dyrt till Wolves för att få en som spelare.
Och jag kommer ihåg en sak som Amorim sa i början av säsongen, att han liksom sa att med Mbeumo och Cunha, då skulle vi i vissa matchbilder kunna vara sämre, men vi har spelare som kan göra mål från ingenstans. Nu gör Mbeumo, det är en bjudning och han gör ändå målet, men han har en del mål i liksom den här typen av matcher som väger extremt tungt. Men just Cunha har ju den delen av sitt spel. Ja, men igår så står det och väger. Du behöver något från inget. Momentum har skiftat till Arsenals sida. Jo, men då är han där och avgör. Och den typen av mål gör ju så oerhört mycket i den här typen av matcher. Jag ville ändå lägga till att jag skulle säga att jag tycker Arsenal ser slitna ut. Till viss del, de har haft ett tungt matchande. Vi såg Bayern torska i helgen. Jag såg Barsas första 45 mot Real Oviedo, som är det sämsta jag sett Barsa spela sedan Hansi Flick tog över. Så jag tror att det finns en viss, vissa inslag av att de är mindre fräscha, vilket är förståeligt. United är fräschare, men de har full kontroll på den här matchen i 44 minuter. Sen gör Zubimendi ett misstag. Jag tycker han har gjort ett par sådana här. Han har blivit straffad för det en gång tidigare. Men han har gett bort ganska många av den här typen av passningar som de hade kunnat straffas för. Och det tycker jag sticker ut i att den typen av spelare förväntar inte jag mig gör den typen av misstag. Och sen så faller ju målen precis innan halvtid, precis efter. Då är det ofta psykologiskt väldigt svårt att vinna fotbollsmatcher.
Och att få med sig resultat, det är ju en sak. Prestation, en helt annan. Mannen bakom det hela just nu, Michael Carrick.
You start to see some really good connections within the team, like in midfield with Casemiro and Mainu. The two wide guys, the way they connect and help their fullbacks as well, that was key last week. Would you say key again today?
Yeah, definitely. There was all sorts of little connections throughout the pitch. I think partnerships and units that was really strong. And it's been 10 days, you know, so it was never going to be perfect. And we couldn't expect to come here and all of a sudden dominate the whole game and the ball. And, we're just starting off really, and so it's a great starting point, but we need to put some layers on top really, and we'll try to do that in the coming weeks.
How have you done this, Michael? It looks and feels a team and a club transformed at the moment.
Yeah, I give a lot of credit to the staff and the players, I have to say, in terms of how much they've invested and how much they've bought into it. And it's all right trying to help them and say certain things, but they got to live it, you know, and they have done. I think you've seen that, boys coming off the bench making a difference, and so it's a real collective feeling, and it's great when it comes together and everyone's in it, and we can celebrate with the fans at the end. I think it's important and it's a big moment, and my kids were in there. They're not so kids anymore, but they were in there. So
they were in the away end, were they?
In the away end. So even that in itself, you know, is it's emotional. It's the passion. It's the excitement of these type of games, and to come out on top's fantastic.
Ja, mannen på allas läppar nu, alltså Michael Carrick. Och säg, jag måste fråga dig, jag menar, vissa...
It's Carrick, you know!
Ja, som sagt, glad idag. Nej, men vissa menar väl på ändå liksom att det spelar ingen roll vad han gör nu. Det kommer ändå ske ett tränarbyte i sommar. Medan andra menar på liksom att varför inte bara låta honom få chansen hela vägen? Vad kommer krävas för att man ska kunna få ett Ole Gunnar Solskjær-kontrakt här nu?
Nej, men dels att resultaten håller i sig, det är det viktigaste. Och sen så tittar man på hur snabbt han har vunnit två matcher i rad och jämför med Amorim till exempel, så kanske jag landar mer i att Carrick är frälsaren, så kanske jag undrar hur dålig var egentligen Amorim, alltså hur dålig var han. Men det som kommer krävas är ju kontinuitet i resultat, men även om han får det så är det ju en helt annan säsong nästa säsong. Carrick kanske har visat att jag klarar av att ha ett United en match i veckan, går upp mot lag som matchar mer och gör det bra. Men vad händer om han ska matcha in Champions League? Där har han ju aldrig varit, även om han var en del av Solskjaers stab. Så det är ju ganska många frågor, det är ganska svåra svar som du behöver ta. Det enkla hade ju varit att säga, går han till Champions League, då ger vi honom kontraktet. Jag är inte riktigt där. Jag tycker att, jo, men då kanske det är ännu mer så att han måste dra. För att du behöver en tränare som förstår tre matcher i veckan, vad det innebär, hur lägger vi upp veckorna. Sen har ju han en spelarkarriär bakom sig såklart, där han har varit en del av det. Men jag är fortsatt inte säker på att han ska få Solskjær-kontraktet. Men det blir svårt att peta på honom om United då hamnar nu 3-4 och är stabila fram till säsongens slut. Jag hade dock inte gett nytt kontrakt nästan oavsett.
Vad ska krävas, Bojan, för att du ska känna att han är rätt man att leda det här laget även nästa år?
Jag tycker vi borde ha lite mer is i magen. För redan nu pratar vi om efter två resultat att varför skulle inte kunna fortsätta? Jag sa det när vi inledde programmet, låt oss leva i nuet. Ge honom lite tid, se prestationerna. Låt Manchester United ta kliv på fotbollsplan. Och sen har de bakom kulisserna tid nog. De har en tidsram nu på några månader att kunna välja rätt och se vilka som finns tillgängliga. Ifall det inte finns tillgängliga namn, stora namn som skulle kunna göra förändring direkt, att kunna matcha på två fronter i Liga Europa. Varför skulle man inte kunna landa på Michael Carrick då? Då är det ett bättre val. Det måste vara rätt nu. Vi har gjort sådana misstag under de här åren och hela tiden så skjuter vi oss själva i foten. Man ger supportrarna hopp, det är två resultat och sen faller vi igen. Därför jag ser det nu, jag ville leva i nuet, redan i mitt huvud nu tänker jag Fulham hemma och sen Tottenham. Det ska vara 6 poäng där. Och tänk om inte resultaten kommer. Då sitter vi här i tiki-taka om 2 veckor och säger, vem ska vi ha in i sommar? Utan lev i nuet, för att jag ser att spelarna har blivit frigjorda. det känns som de hade... Det känns som de var fängslade på något sätt. Det var som att de var i fängelse, kunde inte leva ut. Ryggsäck, det var positionsbaserat ryggsäck. Liksom. Det kändes som varje spelare hade Maguire på ryggen. Mm. Nu är Harry Maguire borta från den ryggen. Och du ser ett United som faktiskt mår bra tillsammans, ett kollektiv. Och Casemiro måste jag plussa för att se.
Ja, men nej, jag älskar ju också Casemiro. Och jag var så otroligt irriterad. Det är kanske ett år sedan som man började prata om honom som han är helt slut. Han har ingenting för. Jag tänkte liksom, min utgångspunkt är alltid, hade han kunnat göra det bra i Serie A? Alla dagar i veckan. Gör han det bra i Premier League också. Men det är ju ett ledarskap, tyngd i titlar, tyngd i att liksom... Det är en av de bästa bollvinnande mittfälterna som vi har sett de senaste 10 åren. Så. Men det är ju också en till speciell sak i sommar. Du har ett VM som är längre än någonsin. Som spelas på en plats där det kan vara 30-40 grader och luftfuktighet som är helt galen. Så många av de spelarna som spelar United som ska spela till VM också, de kommer inte få en bra försäsong. De kommer inte ha vila. De kommer inte ha som du har haft nu, vila och sen inget spel. Utan de kommer kanske komma hem, ja men vissa av dem, om England går till VM-final, säger att de är hemma i augusti och ligan drar igång 2 veckor senare. Mm. Allt det måste du ju tänka på när du tar in en tränare. Men jag håller helt med dig. Casemiro har varit briljant. Och där kommer vi ju också ner till, vad har Carrick gjort bra? Jo, men spelarna spelar på sin position. Det låter så, alltså det är inget liksom... Nobelpris vi delar ut när vi kommer till den slutsatsen. Bruno Fernandes spelar 20 meter längre fram. Kobe Maino, han kan helt plötsligt få spela fotboll igen. Wow, vilken grej. Alla de sakerna bidrar ju till att United gör bättre saker. Men återigen, mer än att jag vill liksom ge Carrick genistämpeln, så landar jag kanske i att hur dålig var Ruben Amorim? Hur envis var Ruben Amorim? Och hur lite fick han egentligen ut? För när vi tittar på det nu så är materialet inte så dåligt som man kanske har trott.
Du, det var länge sedan man hörde...
Men det är också imponerande, förlåt, jag tänkte bara när vi pratade om att just den här segern mot Arsenal, att matchen inte slutar 2-2, okej, men det är en poäng borta mot serieledarna, mäktiga de tar sig tillbaka, Merino gör, utan man hittar det här tredje målet. Mm. Och man gör också ett läge där Arsenal under den här säsongen har spelat 24 matcher där de gjort första målet och vunnit alla. Och nu gör de ju ledningsmålet och förlorar, så det finns ju så mycket aspekter och så mycket självförtroende.
Och där måste jag bara lägga till en sak. Arsenal... spelar, tycker jag, ganska tråkigt, ganska riskminimerande, och jag tycker de har väldigt få idéer förutom Saka och fasta situationer. Den enda gången i matchen de är desperat för att gå för vinst, det är när de har gjort 2-2, och då torskar de på det. Så om vi trodde att Arteta skulle bli mer risktagande, så tror jag snarare tvärtom. Han kommer säga, här hade vi kunnat ta en poäng och kolla vad ni gjorde. Inga fler risker.
Ändå fint, Bojan, att höra dig prata om Manchester United som vi så många gånger redan nu.
Det är vad ska jag göra? Får jag stänga av podden eller kommentera? Du ska vara neutral när du är expert.
Nej, men det är ju härligt. Då är det ju liksom, det är känslor. Det är ju precis som du sa.
Det är så roligt att folk också vill att man ska vara neutral, men kolla på deras kommentarsfält. Är det neutrala kommentarer eller är det sunt förnuft de använder bakom kritiken? Exakt. Som sagt, låt mig njuta. För även Arsenal lever på sig på. Jag kan ändå ge mig lite.
Det är inte så många gånger man har fått göra det.
Frikort idag.
Vi har ändå betalat en ansenlig peng för att se dig lida i 10 år.
Det är det jag menar.
Jag kan i alla fall bjuda på det.
Helt rätt.
Vad skrattar du åt då?
Nej, men jag är glad för dig. Jag är glad för dig. Det är 13 år. Det är klart du ska få njuta ibland. Du var inne på det, Bojan, med Manchester Uniteds offensiv och den individuella briljansen som det ändå finns då. Den får man kanske inte ut riktigt på samma sätt i Arsenal nu med de otroliga spelarna som man ändå har om man tittar på statistik och mål och så vidare.
Nej, det är extremt många av de här spelarna som har gjort få mål de senaste tävlingsmatcherna, i alla fall i öppet spel. Jag menar, Saka är någon som man vill få ut mål av och poäng. Du har 0 mål de senaste 13. Jag tycker Trossard var ju också i början av säsongen en som gjorde mål. Martinelli, Gyökeres, Madueke. Madueke kanske sticker ut också att det är inga poäng. Och där hade jag, när jag såg den värvningen, tänkt, men han kommer bidra med någon assist här och någonting där. Och det är ju klart att det är många som har pekat fingrar kanske mest på Gyökeres. Vi har ju också en relation till Gyökeres eftersom att vi är svenskar. Men när man ser att de här fem, alla har samma problem, då måste man titta bortom individen och titta på vad i kollektivet är den som fallerar. Och jag tycker att de väldigt ofta, även igår, de är ganska bra på att få ut bollen till Saka och Trossard. De är väldigt bra på att spela dem utåt sidan. Vad händer sen? Och där tycker jag att Zubimendi, han tar risken på egen planhalva. Varför inte ta den på offensiv planhalva någon gång? Varför inte slå en passning mellan eller direkt igenom, även om du kanske får ett bolltapp, för att få till en bättre situation, en 3-2 eller en 4-2? Där går det ju för långsamt i Arsenal ibland.
Vad är det som inte gör att det här maskineriet framåt funkar riktigt nu då?
Alltså, grejen är också att det är väldigt lätt att ta fram sågen så fort de förlorar mot Manchester United. Första förlusten på hemmaplan och nu är det offensiven funkar inte. Arsenal, de leder ligan med 4 poäng. Mm. De är de mest stabila lagen du har i Europa och speciellt i England. Oerhört svårslagna och så kommer de fortsätta att vara. Jag litar inte på att Manchester City eller Aston Villa kommer hitta 8-9 segrar i rad. Jag tror inte heller att Arsenal kommer förlora många matcher till under den här säsongen. Det är just det här att han måste hitta rätt konstellation på den här fronttrion. Nu har han börjat byta runt lite men inte hittat rätt balans, till exempel när han spelar med Madueke, då ska han spela också Martinelli till vänster. De går liksom inte ihop.
Vilken är rätt konstellation enligt dig då?
Den där framme? Mm. Alltså om man ska gå ifrån Saka såklart och sen har du nian, men ute till vänster, då måste du ha Trossard som en kombinationsspelare. Så Saka ska alltid hålla bredd. Sen behöver du den vänsterspelaren, om det är Trossard eller Eze, komma in för att vara mer delaktig i den centrala ytan. Så att, men Saka också måste höja sin nivå. Saka måste bli en poängspelare utav rang. Madueke, även om det är 0 mål på 25 matcher, ändå när han får bollen, han får någonting att hända. Och det är en bra avlastning. Och det är kanske läge att vila Saka lite med tanke på att de är med i alla jävla fronter. Mm. Och ge honom möjligheten att kunna växa in i dina kostymer. Men jag är inte orolig för Arsenal.
Du märkte att du inte svarade på frågan, va?
Vad
är
3%?
Jo, men...
Trossard, vänster...
Nej, men det är konstellationen just det här. Om du ska ha Gyökeres. Vi säger att Gyökeres startar.
Jag sätter också.
Eller Merino. Ja. Att du har en tang där inne som ska vara inne i straffområdet. Då behöver du bredd till höger. Och sen behöver du smal vänsterspringare. Mm. Ska du spela med Martinelli, då är det svårt att spela med Saka också. För de står ju brett. De är inte delaktiga på samma sätt. Och du tappar en kant helt onödan. Så att det är allt vilken konst. Igår valde han Jesus. Det är mer löjligt. Då behöver du löpa in bakom Jesus. Att de lämnar sin kant och löper in bakom. Samtidigt förväntar du också att in i mittfältarna ska ta de här löpen. Så just den här konstellationen senaste veckorna, den har inte varit rätt. Den har inte varit synkad.
Nej, men han fick ut otroligt mycket av Jesus mot Inter. Mm. Men det var också en match där Inter bjöd på ytor. Bjöd, gick upp. Och då är det ett helt annat Arsenal. Alltså när du tittar på Saka, om han kanske är en mot en och möter Di Marco, det finns yta bakom. Då är han, tycker jag, briljant. Om vi tittar på även Gyökeres när han kom in mot Inter och det finns 40 meter att kuta på. Det är en helt annan spelare. Jag tycker Arsenals defensiv, det är ett lag jag litar på. Att de har fasta situationer av absolut högsta klass, absolut. Men i den här typen av match så blir det väldigt tydligt att de har extremt svårt att skapa bra chanser utan sina fasta situationer. Och där kan jag antingen peka på Arteta och säga att jo, men om alla dina offensiva spelare underpresterar, då har ju du ett problem här som du behöver titta på. Eller så kan vi peka på spelarna och säga att ni måste höja er. Mm. Och någonstans tycker jag Gabriel Jesus mot United inte kanske gav kontinuitet till de 2 mål han gjorde mot Inter och sa det här är min plats, jag ska spela. För det var ju det som hände. Jag tror inte att Arteta hade räknat med att bänka Gyökeres i den här matchen. Jesus gjorde 2 mål, han var tvungen att ändra. Gyökeres kommer in, men han tog inte heller sin plats. Trossard tog han sin plats. Eze, vad hände med honom? Madueke, så det är ju många frågetecken där. Jag är inne på ditt spår också, att jag tror inte Arsenal har förlorat så mycket matcher. Jag tycker fortfarande att de är favoriter i ligan. Men du har på en vecka gått från att eventuellt ha +9 till att vara +4. Och då har du inte bara dina egna supportrar som är väldigt nervösa och håller på att gråta för att City är bakom. Utan du har också gett en liten livlina till City. Du har också gett City belöning att känna. De där som är framför oss, de är nervösa. Så länge vi gör vårt, då kommer de att tappa poäng. Och jag tror att den lilla ingrediensen är jäkligt farlig att ge Pep Guardiola City.
Men det är just att vi är så vana att se Pep Guardiola lyfta den här Premier League-bucklan. Arsenal har väntat sedan 2004. Mm. Och såklart när du väntat sedan 2004, att du börjar känna av en...
Finns en risk att det låser sig nästan.
Nej, det blir pressen... en låsning ibland. Att man ger bort onödiga poäng och sen ska man läsa om det i media. Det är nästan som att man vill att Arsenal ska falla återigen. Det sista hindret. Och puff! 110 meter häck. Ja, du leder hela vägen och sen sista hindret faller du på. Det kommer inte ske i år. Det är just det här att det ska bli intressant att se hur de hanterar den här förlusten, hur de rör sig framåt.
Nej, som sagt, det är en stor skillnad där. För att City har tillräckligt många titlar i närtid för att även om de vill vinna kunna känna vi har vunnit så mycket, vi tar det nästa år. Jag menar, Liverpool vann förra året och kanske känner okej, vi har ett mellanår. Jag tror att det är många Arsenal-fans som känner verkligen det är nu eller aldrig. Och om vi vinner nu, då kan vi liksom påbörja en vinnande cykel. Med tränaren vi har, med projektet vi har. Alltså, om de inte vinner nu, vad händer med Arteta? Orkar han? hoppa upp igen? Orkar spelarna hoppa upp igen? Det är många sådana frågor. Jag har genom hela säsongen haft noll tvivel på Arsenal och jag fortsätter ha noll tvivel om den här truppen, om det här laget, om det, att det är ett titelvinnande projekt. Men de behöver vinna ligan. De behöver verkligen göra det och jag tror att det hade varit förödande för dem om de inte hade gjort den, mest för självbilden och mentaliteten.
Just det, de har inte haft spelare heller som bryter mönstret.
Nej.
Och igår var det när han behövde bryta mönstret, för ingenstans kan byta in Eze, en av de här första. Och Eze är en sån spelare som man måste få in i matchform, han måste spela honom mer. För med Eze, ja, det kan komma onödiga bolltapp, lite som Konya United. Du får helt enkelt köpa det, för på egen hand kan han hitta på saker. På egen hand kan han göra hattrick som han gjorde mot Tottenham. Han ger dem det här lilla extra. Annars blir det så mycket systematiskt att du vet exakt vad de ska göra när de kommer till sista tredjedelen. Var bollen kommer hamna, om inlägget kommer komma, om djupledslöpningen kommer, passningen. Du kan nästan räkna ut det och sen kväva de ytorna. Men Eze vet du inte, när han får bollen, vad som kommer hända.
Han vet inte själv.
Han vet inte själv, och det är det bästa. När du inte vet själv, det är som Konya.
Hur ska de markera
det?
För
just det här att du bestämmer själv när du har bollen ditt ägo, vad ytan finns, och sen försöker du göra den kreativt. Så Eze för mig måste han få in ännu mer än den startelvan. Till och med, ta ut Ödegård, lägg Eze där, ge honom matcher.
Ja, är mycket intressant kring den här matchen givetvis, och för alla Manchester United-supportrar så kanske man kan glädjas lite extra åt att man också då tagit sig förbi Liverpool som hade en ny tung match i helgen mot Bournemouth, vilket gör att ligan ser ut som följer då. Vi var inne på det, 4 poäng nu då, det är ju inte ett avstånd man lutar sig mot med trygghet, även om det låter som att ni båda verkar tro på Arsenal att de kommer ta det här i slutändan ändå då. Men Liverpool på en 6:e plats, Manchester United uppe på en 4:e plats alltså.
Och Bournemouth på 13:e, bara 8 poäng upp till Champions League.
Ja, det är ett getingbord det här.
Det är ett getingbord.
Ja, verkligen, men till Liverpool-matchen, Bournemouth, det är ju ändå ett resultat som sticker ut anmärkningsvärt på många sätt ju.
Ja, absolut, speciellt efter, jag tyckte de såg för en stabil insats borta mot Marseille, svår arena, svårt lag att möta, jag tyckte de hade det enkelt, mer eller mindre matchen igenom, och förväntade vi någonstans kontinuitet, men det är ju där vi landar i årets Liverpool, de hittar inte det. I mitt tycker jag hade det varit mer logiskt att det här laget efter 0-3 Champions League säger, okej, nu dammar vi bara av Bournemouth, men det är några extremt stora misstag. Alltså jag tänker framförallt på Van Dijk. Jag liksom kommer inte undan känslan av att han bjuder på lite för mycket mål.
Här har vi ju avgörandet först och främst då. Man fick ju med sig mycket i början av säsongen, och det här är alltså matchens sista spark.
Ja. Och i början av säsongen, som du är inne på, många sena mål, man vinner där, men nu är det, jag tror att det här är 4:e eller 5:e målet man släpper in på övertid, och att det blir en torsk av det är ju såklart extremt hårt mot dem, men det är inte en slump. Och här måste du ju liksom vilja försvara, älska. Okej, vi får ett inkast, inte så här, åh nej, ett inkast, nu kan vi släppa in igen. Så jag är extremt besviken på dem, för att de inte lyckas hitta rätt i att ge kontinuiteten till resultaten eller spelarna.
De fick ju det tillbaka. Det var mot Bournemouth i premiäromgången av årets Premier League. Kiese gjorde 3-2 sent och sen vann de med 4-2. Men sen dess har ju verkligen allting förändrats. Jag vet också efter de här vinsterna i början på säsongen, Erik, så var inte prestationerna bra nog. Man var glad med poängen, men man ser ändå, okej, som försvarande Premier League-mästare så får man ta de här poängen och sen får man bygga ett spel. Men under Arne Slott så tycker jag Liverpool är tråkiga. Jag har aldrig använt ordet tråkigt med Liverpool de senaste åren. Sen Klopp tog över, det såg hans första match på White Hart Lane mot Spurs, det slutade 0-0. Det var aldrig tråkigt. Spelarna höjde sig hela tiden, extra procenten. Man såg fram emot nästan, tänkte som United-supporter, man ska se Liverpool spela på Anfield, för att de bara blåste av motståndarna. Han har gått ifrån allt det här och har gjort spelarna sämre. Säg till mig en spelare som har höjt sig. Szoboszlai har varit genomgående deras bästa spelare. Szoboszlai har höjt en kvalitet, han har höjt en höjd. Hans lägsta nivå har varit bra. Men även han har tappat i procent.
Men du menar den här säsongen då? För den förra säsongen kunde vi titta på Gravenberg till exempel och titta på att han har höjt sig. Men nej, den här säsongen håller jag absolut med dig att det har gått bak. Och han har ju också fått en del spelare som jag förväntar mig mer av. Alltså när jag såg Virt sätta en passning i djuplighet i slutet av matchen. Och det är den...
Var lite hård.
Jo, men han tar ett långskott. Sorry. Nej, men jag tänkte mest på bilderna vi såg. Att jag blir så otroligt provocerad av att se Van Dijk. Dels missa första rensningen då. Och sen när han inser att men här missar jag bollen, så lunkar han bara ut, för att det finns ju fortfarande tid att faktiskt täcka in spelet. Och han gör inte det. Och det är ju också en sån genomgående trend den här säsongen, att han har stängt av. Och jag vet inte varför. Jag tror att han är så otroligt duktig fotbollsspelare, så han har kanske inte alltid 100% inställning. Jag har varit okej med det. Jag tycker det är världens bästa mittback när han är normal form. Men jag går till Acerbi till exempel, som är 1% av talangen som Van Dijk är. Mm. Men han är påkopplad hela tiden för att det är en sämre fotbollsspelare. Men Van Dijk har i dagens fotboll inte råd att stänga av. Spelar ingen roll hur lång, vacker och snabb du är. Du måste ju vara inne i situationen. Och han är lite för ofta inte det. Jag tycker Konaté har fått mycket skit, men Konaté står inte heller och sen gör så här. Åh, vad händer? När det är Van Dijk gör misstaget, men han skyller på sina lagkamrater. Han är kapten.
Eller så skyller man på vädret.
Well, the first goal, I think it was a difficult ball to judge during the circumstances. The wind was very tricky. I think you saw it, especially when we played long balls on that side, and it was very difficult to judge. So to concede that one is obviously it's not an issue, but obviously it doesn't, because I think we controlled the game quite well before that. And then obviously when we were with 10 men, you can argue that you have to maybe kick the ball out or not. But yeah, to concede that two goals in short period is obviously not good at all. Losing never feels good, and especially as a Liverpool player. And I think this season we're trying to find consistency. We had a fantastic performance midweek, and we were trying to do that this today as well. Very demanding game, of course, under the circumstances, the intensity that obviously Bournemouth bring anyway. So, yeah, it's a tough one to take, but Wednesday will be another game, and we go home now and focus on.
Jag hör det han säger och jag köper det han säger, och man ser att bollbanan är svår att bedöma, men det är 1-2 sekunder efter att den har landat som han fortfarande kan rädda upp misstaget, och det gör han inte. Det är det som frustrerar mig. Det är där jag inte förstår varför han inte är inne i situationen och gör det svårt, för att det räcker med att bara göra det svårt. Här, in, nej, det står bara och så har det mål och så är armarna ut och nej. Det funkar inte.
Bojan, du pratade om de här spelarna som uppenbarligen då inte har lyckats höja sig under...
Men pratar du om den här säsongen? Slott? För vi pratade om Arne Slott förra året, han var smart. Han behöll väldigt mycket av Jürgen Klopps identitet, speciellt under hösten. Det var en extra eller två extra kontrollpass bara. Här ser vi det Sia pratar om.
Nej.
Ja, men under den här säsongen, det här är inte Liverpool man vill se. Nu när du har Xabi Alonso tillgänglig, varför vänta? Skit i den här, vi har inte tradition av att sparka tränare. Kulturen, identiteten i Liverpool Football Club ser annorlunda ut. Vi ska behålla dem till varje pris. Mm. Det är tråkigt. Det är inte spännande. Jag tror att med Liverpool-supporterna på Anfield när de kommer dit, det blir ännu mer teater nu. För du ser ingenting av det du älskade.
Han borde gå nu då, alltså, menar du?
Jag tycker 100%. För de här prestationerna och hans poängskörd senaste tiden, det får man inte glömma bort. Den är usel. Att Liverpool har blivit lite mer svårslagna, men det är inga vinster.
Mm. Ja, två vinster senaste två månader, någonting sådär, i ligaspelet.
Det är det jag menar.
Och det är där jag tänker på två saker. Att Xabi Alonso blev tillgänglig gör ju någonting med pressen på Slott. Sen så tror jag att Xabi Alonso vill nog inte ta över nu. Han borde vilja ta över i sommar. Men är han roligare att se på? Jag är inte säker. Det är fortfarande väldigt mycket possession.
Men åtminstone intensitet. Att prestationerna blir bättre.
De
du
blir
har en bra trupp.
På ett annat sätt.
Du kan inte säga till mig när du ser Liverpool, du tänker, uff, nu ska jag se Liverpool som det var under Klopp.
Nej.
Under Klopps tid, det var hösten förra säsongen. Det var ett mer Liverpool som levde upp till supportarnas förväntningar, till spelarnas förväntningar. Jag tycker själv att vi pratar om Amorim. Men frigör de här spelarna. Det är alldeles för bra trupp för att prestera så här dåligt och leva i den här, men det var stabil insats. Alltså, vi blev svårslagna. Man hittar positiva saker även när man kryssar mot Burnley. Ja, prestationen var bra. Men om prestationen var bra, slå Burnley med 4-1. Ja. Tappa inte 1-1. Marseille var en unik match. Mm. För ska du besegra De Zerbi, som är så trogen sina principer, så gör du exakt det Liverpool gjorde. Mm. Du ger Marseille bollen, säger till dem, okej, visa oss vad ni står för. Visa hur bra ni kan vara. För vi har ett kollektiv och vi har med väl spets för att straffa er. För ni är inte lika bra, speciellt centralt, som vi är. Och sen kommer Bournemouth. Och du förlorar mot Bournemouth. Hur länge ska det här kunna pågå? Mm. Du kan missa Europa. Ifall du har inte gruppen med dig heller.
Det är det som räddar honom, skulle jag säga. Att tabelläget, oavsett vad, det går att rädda. Det går att vinna Champions League. Alltså det finns, alltså jag hade, om någon säger till mig, kan Liverpool vinna Champions League? Absolut. Alltså jag tror absolut det. Men hade det varit sämre? Hade de varit under där de är i Champions League? Hade de varit borta från Champions League kval i ligan? Då hade man ju sparkat honom redan. Mm. Nu, och där tycker jag så här, vi kan inte rädda Slott av att de andra underpresterar. Eller att poängläget är så dåligt som det. Jag tycker de har blivit extremt hårt straffade i vissa matcher. Men du är inne på någonting att jag ser ingen förbättring. Jag ser inte Wirtz vara så bra som jag hade trott att han skulle vara. Och jag tycker vissa delar av materialet saknar dem. De saknar Trent i backlinjen sett till spelfördelning. Jag tycker att de saknar kanske en mittfältare. Det pratas ganska mycket om Wharton nu. Man kanske får loss honom. De behöver få in injektion i spel, men de har ju lagt 3-4 miljarder. Vad får vi ut av de spelarna som de har värvat in? Ingenting. Och där kan man ju peka på Arne Slott och säga, de här spelarna har ju du velat få in. Mm. Du har tagit in dem till ett titelvinnande lag. Vart är prestationerna? Ja, men de är inte där.
Men kan man göra United-modellen nu då, om man tittar på att man får in Xabi Alonso till sommaren, att göra sig av med Slott nu för att inte riskera att missa några säkra. Du har ju en Steven Gerrard tillgänglig till exempel, på tal om spelare som kan klubben.
Nej, jag tycker inte det är rätt val. Just det här att Xabi Alonso är tillgänglig nu, kommer han bli tillgänglig i sommar igen, så klart att efter Real Madrid Liverpool får honom det största. Mm. Jag tror även Liverpool-supporten vill se en Xabi Alonso. Så du får inte missa när en sån tränare är tillgänglig. Så klart att det är ingen Klopp, men jag tycker att han skulle väcka klubben till liv, den här truppen till liv, och vara klar i sin plan hur han skulle göra Liverpool mer underhållande. Att det blir kontroll, det blir balans, men att man inte tappar det vi har älskat mer om de här senaste 10 åren. Det ska vara heavy metal, som Klopp sa. Du kan inte ta bort den identiteten ifrån. Tänk att du använder ordet tråkigt av Liverpool. Det ska fan inte kunna gå ihop. Och du kan inte hitta positiva saker heller. Nej. Hela tiden säger jag, det är för bra trupp för att underprestera på det här sättet. Det är som Frank, det går bra i Champions League, behåll honom. Vad fan ska du behålla honom för? Du kommer ändå åka ut i åttondelsfinal i Champions League. Så både Arne Slott och Frank, arrivederci!
Nej, men det är där jag kanske är inne på, att så här, Nunez och Diaz, speciellt Luis Diaz, de stod ju för något i pressspel och intensitet. Alltså du kan inte spela Diaz och säga, var inte intensiv. Coach, vad menar du liksom? Jag måste springa, jag måste sätta press, jag måste ge energi. Nunez lite samma. Sen missade han absolut mycket lägen, men det var ju två spelare som i alla fall bidrog till att hålla upp en intensitet som också Salah mådde jättebra. När du just pratar om intensitet, så när jag tittar på liksom tränarnamnen som kommer upp efter VM framförallt, alltså Tuchel finns där. Och där, på tal om heavy metal och att liksom kanske också respektera ett europeiskt DNA. Han ändå vunnit Champions League med Chelsea. Han var i semifinal med Bayern så länge han coachade dem. Det är ett intressant namn.
Du har även final Simone med PSG också. Ja, han hade sina kryckor där corona-året.
Och sviken av Mbappé och Neymar. Så du har Simone Inzaghi som har 2 Champions League-finaler med ett Inter som absolut inte ska spela Champions League-finaler sett till truppvärde och löner och så vidare. Så det kommer ju ett par intressanta tränarnamn i sommar, tycker jag, som man kan ha ögonen på. Så att ta en Gerrard nu, nej. Alltså, nej, jag orkar inte ens tänka den tanken. Då har jag hellre Arne Slott för Liverpool.
Okay. Men sen har jag blivit påverkad också, men Jotas tragiska bortgång också, såklart har då påverkat den här spelartruppen med den personen, den spelare han var. Mm. Och sen de här nyckelspelarna som man tappade, du pratar om Luis Diaz framförallt, som gör under i Bayern München, och även de förlorade mot Augsburg nu i helgen med 2-1. Men just det här, det är väldigt många pusselbitar som är inte på plats nu, som gjorde dem slagkraftiga, som gav den här truppen liv. Alltså det var ett kollektiv, de blev redan på plan men mådde bra utanför också. Och det känner jag nu att Arne Slott tappar. Det är inte kul utanför och det är inte kul på plan. Så var ska vi gå? För det är lång tid kvar på säsongen.
Och det som kanske sticker ut för mig är att så här, de tar Leone, stor italiensk talang, jättebra såklart, framtidsvärvning. Men för samma pengar hade du mer eller mindre fått Gay. Förstår du? Där är, alltså, det är inte samma lön, det är inte i närheten så. Men transfersumman är kanske mer eller mindre på samma siffra. Och nu är inte nog med det, Gay är klar för City. Mm. Och han går in och gör bra direkt. Där har du en värdering som jag kanske hade gjort tvärtom. Mm. Först nutid, sen framtid. Vi har vunnit ligan. Vi kommer vara med i Champions League. Vi behöver spelare som kan leverera direkt. Kerkes, ja, men nu tycker jag han har varit bättre, även om han gör ett misstag i helgen. Men det var en spelare som jag tror man kände, jo, men om ett par månader så kommer han vara här. Alexander Isak tror att alla kände, han går in direkt och gör bra ifrån sig. Wirtz, samma sak. Det har varit problematiskt. Men Gay var ju spelaren som jag känner, han hade gått in direkt, han hade kunnat rotera backlinjen. Konaté och Van Dijk hade inte behövt spela lika mycket. Nu går med sinne och gör det någon gång bra, någon gång sämre. Men Gay hade ju varit en vikarie, och han hade också kunnat få det att spela trebackslinje. då hade vi haft alternativ. Så där tycker jag absolut att de gick bort sig i Leoni som hade otur i att göra korsbandet såklart. Men det är fortfarande en italiensk talang från en liten klubb som ska in i Premier League. Det kommer ta tid.
Ja, men Gay, de är ju klart alltid i somras innan säsongen började. Och sen har du en chans till. Och jag tror även de spelarna i Liverpool, de ledande spelarna, hade ju förstått att okej, transfersumman är liten, men Gay kommer de stor lön. Mm. Låt dem ligga i toppen, för det kommer göra den här truppen slagkraftigare. Det är inte så att de skulle börja knacka på dörren och säga, men vad ska han tjäna 300 000 pund i veckan? Jo, men vi köpte honom för en liten peng. Och det här kommer göra oss bättre. Sådana som Van Dijk hade absolut förstått. Speciellt när Konaté har inte varit den Konaté från förra säsongen.
Han har utgående kontrakt.
Utgående, exakt. Mm.
Ja, är mycket spännande att se fram emot med Liverpool. Om vi pratar attraktiv fotboll och hur man nu ska göra fotbollen generellt mer attraktiv, så har man tagit
regler.
Fram... Bra! Försökte jag i alla fall göra lite intressant. Det här kan ändå jag uppskatta för att få lite fart på saker och ting. Den här säsongen, inte minst då, det har gnällts mycket när det har blivit någon form av taktik, någon uppfödelse kring de här långa inkasten och det ska torkas bollar i var minut. Men tre regler som man nu har på bordet då inför VM ska tilläggas, men det här kommer väl i så fall appliceras i ligafotboll också då. Och mycket här, Sia, handlar ju om just tid och hur man ska effektivisera fotbollen.
Nej, exakt. Och om det är någonting vi minns från senaste mästerskapet var ju de otroligt långa tilläggstiderna. Och det var ju kanske det första steget i hur slåss vi mot tidslöseriet. Och jag gillar inte att det bara är målvakterna som inte ska få slösa tid. Jag tycker verkligen det är logiskt att man har en nedräkning vid inkast och vid hörnor och inspark. För att, alltså, det, ibland när man står där och så ska målvakten slå ett inspark och så går det 10, 20, 30 sekunder och så undrar man vad är det som händer. Jo, men skönt att det blir konsekvent då. Mm. Att du kanske har en 10 sekunders gräns för alla. Men en sak som jag räknar med är att de vill ju ha den här grejen att går du ner för skada och får behandling, ja, men då måste du lämna plan och vara utanför kanske en viss tidsbegränsning. Vad händer då med huvudskadorna? Okej, vi alla har sett fotbollsspelare få huvudskada, fortsätta spela, det ser farligt ut. Men om du då också tvingas lämna planen för att få behandling för din huvudskada, hur många av de spelarna som faktiskt riskerar då att må dåligt tror ni vill lämna planen? Jag tror ingen.
Du har själv varit med om detta, Bojan, en gång i tiden. Att du tog på en hjärnskakning och hade inte själv då den bedömningen. Och det var en annan tid också. Mm. Man kanske, men det var lite det här som du sa, fingret.
Ja, men det är alltid fingret kommer upp. Man tänker, vad tror du att en spelare kommer säga? Mm. Ja, jag tror att jag har fått hjärnskakning. Mm. Såklart att man vill tillbaka. Man är uppumpad av adrenalin. Man känner inte av någonting. Man vill bara tillbaka.
Bojan, jag håller upp ett finger framför dig. Hur många fingrar ser du?
Det är inte så att du säger fyra. Ja, men det är 2006 Championship. Vi mötte West Bromwich. Och sen kommer han, våra dag. Han satte på sig handskar och syrade med fingret. Jag tänkte, varför sätter han på sig
ett finger? Hur mycket ser du?
Vänster, höger. Ja, okej. Okay. Jag bara, okej. Okay. Get back in! Så du nästan skulle bli lack om jag sa att jag känner mig lite...
Ja, ja, visst.
Men det är farliga saker. Alltså, sådana här saker, förutom de regeländningar jag köper det, inkasten speciellt, men hörnorna hade jag bara låtit vara som de är nu. Att man måste ändå kunna ta sig tiden, speciellt som ett anfallande lag. Mm. Anfallande lag, jag lägger hörnan, jag måste få mina mittbackar som ska flyttas upp. Vi har jobbat på varianter, variationer, kort, lång, överlång. Allting måste vara på plats. Ja. Och där kan jag köpa att det går lite tid, för det är verkligen en målchans.
Mm. Nej, men just den här, nu står inte den här med i det vi tittar på, men det pratas ju väldigt mycket om att för att då få undan att man alltså fejkar en skada, att du filmar och sen så får du till ett avbrott och så reser du upp och garvar lite och så har du slösat en minuts tid. Jag tycker snarare än att man pekar på att spelarna gör fel i det här läget, i mitt tycker upp till domaren. Mm. Jo, men går någon spelare ner och sen ser du honom 10 sekunder senare springa hur lätt som helst. Jo, men då måste du ju veta, vid det där avbrottet, det gick 30-40 sekunder. Det måste vi lägga till. Mm. Då har ju domarna tagit beslutet som gynnar spelet. Men om vi vill då få bort tidslöseriet och ska applicera det på skador, då kommer vi behöva lägga till någonting i det här protokollet för huvudskador. Mm. Och vad är då nästa steg? Kommer folk då fejka huvudskador? Ja, men jag är huvudskadad, jag går ner och får till ett avbrott, stoppa en kontring. Jag tror att det händer ju redan nu och det kommer hända ännu mer. Men jag känner att den där regeln just med avbrottsskador, man ska gå utanför, det blir som en miniutvisning. Den låter extremt bra i teorin. I praktiken så kommer det vara ett kaos. Och där hade jag varit väldigt försiktig. För att jag tror att vi behöver fortsatt få spelarna att känna sig bekväma med att inte lämna plan, med att lämna planen när de är huvudskadade. Jag såg också Bergvall i helgen som blir skadad. Hoppar in, hoppar ut, hoppar in, hoppar ut, hoppar in, hoppar ut. ledning 2-0, är man med på planen, det är bara att ta av honom. Mm. Och då pratar vi inte ens om en huvudskada, men även där spelaren vill spela. Mm. Men medicinska stabens ord måste ju gå först. Och där tycker jag huvudskadorna sticker ut, det är att man måste vara extra försiktig.
Om det är en stab du inte ska lita på, det medicinska teamet, det är ju Tottenham.
Det är det.
Ja, man tänker efter alla de här skadorna som har haft oklara tider för DN Kolosevska. Han är tillbaka vid jul. Mm. Vänta, vi pratade, det är februari nu. Ja. Och just att han spelade med en knäskada. Jo, men det är det jag menar. Jo, men det är sjukt.
Sen dess.
Jo, men det har blivit just det här att deras bedömningar under de här säsongerna har inte varit bra. Därav också den här skadalistan som varit enormt, speciellt på nyckelspelare.
Och sen finns det ju de exemplen som Sia nämnde här då, där det är ganska uppenbart att man vill slösa tiden helt enkelt.
Men det är ändå
enkelt.
Lite del av spelet. Vissa saker kan jag köpa. Jag förstår när du jagar en kvittering att du kan bli förbannad för att Sia har lagt sig ner där. Men du mår bra när du leder att kunna ta bort udden, energin, 15, 20, 25 sekunder. Det har alltid tillhört en del av spelet. Men, det är inte robotar, det blir svårt. Men, du hittar nya sätt hela tiden.
Jag tycker det enkla blir att målvakterna inkasten, vissa hörn, för att ibland går det ju för lång tid. Du behöver inte ställa upp för en hörna i en minut, 30 sekunder. Det kanske räcker med 20. Mm. Och där tycker jag det är så effektivt att det är ingen som vill ta ett inkast till exempel och så får du ge bort den. Eller ta en hörna och så får du ge bort den. Eller så har du inspark och helt plötsligt har du en hörna emot. Ingen vill ha det. Då kommer det gå snabbare att spela fotboll. Så det kan jag tycka om. Men det kommer ju förflytta smartheten. Alltså jag kan garantera att Arteta redan nu smider planer för hur vi ska utnyttja det på nästa. Och det gäller ju hela fotbollen. Alltså, samma sak med VAR. Ja, nu ska bli av med vissa misstag. Jo, men vad hittade folk? Ja, men springer jag in i någon och sparkar på honom och faller, då kan bli en VAR-straff. Mm-hmm. Så smartheten av spelarna och spelet förflyttas ju hela tiden till en ny plats. Samma sak kommer hända nu.
Är det inkasten man måste stävja? Det är min nummer ett. Det är inkasten. Ibland tar alltså 40-45 sekunder upp till en minut.
Nej, det är för mycket. Det
när Kajode ska kasta inkast, han kastar ju dem 115 meter. Mm. Det är 49 handdukar och allt möjligt ska ske. Och då kommer Kajode. Det är som ett skott.
Handbollsklistret kommer
in. Det är som ett skott in i straffområdet, men det har tagit en minut och alla är på plats.
Och handduken är på plats. Det är bara så länge det inte är Marocko
inblandat. Så länge det inte är final i afrikanska
då är handdukarna där. Ja, exakt. Då finns de där. Det är ju ändå lite härligt, kan jag ju tycka då, som gärna vill se att det ska gå lite snabbare i fotbollen. Att lagkamraterna själva kan tröttna på varandra när det fördröjs och när det maskas. Vi såg nu igår här när Emi Martinez gick ner i backen och hur Esri Konsa då slår ut med armarna och suckar. Han är trött på det här beteendet. Kolla här nu. Och så får vi, ja, det du beskrev, säga. Och så får man ont i höften. Och så går man ner och så ser man Konsa här. Han orkar inte med det här beteendet. Titta här nu.
Han vill upp på en omställning,
Konsa.
Exakt,
han vill ha igång här.
Kasta ut en dingy där ute till vänster. Dingy där ute.
Inget händer. Ja, det är härligt att se. Fick han sina sekunder. Och man kanske också bröt momentum då för motståndarlaget.
Han bara, Herman.
Ja, exakt.
Men den är ändå otrolig. Jag tycker det är så här, där ser du extremt tydligt i så här, den cyniska, kanske lite mer erfarna, nu ska vi ner i momentum.
Exakt.
Och så har du den unga, anfall. Och så tror jag att Emery kommer komma på genomgången. Så kan man fråga Konsa, är du helt dum i huvudet? Vi leder med 1-0. Låt dem göra vad han vill.
Alltså, vi under press, match slut 77, St. James' Park. Varför ska han kasta bollen på en omställning?
Liksom, all hans ärlighet här kommer förstöras på ett lagmöte efter när Emery får tag i honom och bara, vi måste vinna matchen. Vad är frågan?
Exakt,
men jag uppskattar ändå att se att han fortfarande har den där, vi ska vinna, vi ska anfalla, vi leder med 1-0, gör 2-0.
De fick 2-0 ändå. Watkins gjorde 2-0.
Så han var glad efteråt.
Men Martinez är ju också mästaren av fotbollens dark arts, skulle jag säga. Alltså som målvakt då, så mycket man kan göra.
Jag tänkte att vi skulle ta ett litet VM-grepp bara. Det är ju ändå så, Thiago Silva till exempel, en av alla de här gamlingarna, det låter ju hårt att säga när han är 2 år yngre än Bojan här, men han är ju ändå uppe i ålder. Så pass, över 41 är han och nu då, klar för Porto. Har gjort en match, 90 minuter och givetvis hållen nolla. Det säger väl lite om hans kvalitet då kanske. Men det här är väl också ett steg i att vara på så pass hög tävlingsnivå när ett VM-slutspel börjar nu då, om han tar plats i ett Brasilien. Och han är inte det enda exempel. Sergio Ramos letar klubb. Vi har en N'Golo Kanté som är på väg till Fenerbahce och så vidare och så vidare. De gör sig redo för VM ändå ju.
Men Thiago Silva hade jag haft i min trupp alla dagar i veckan.
Ja.
Och just de här barnen inom situationstecken i Brasiliens trupp behöver inte Thiago Silva. Mm. den respekten, den pondusen han har. Och det är också en spelare, du vet att han förväntas inte att starta. Men han gör allting för Brasilien, ställer upp för landet. Sista VM:et han kommer göra, han behövs i det där omklädningsrummet för att sätta locket på sådana som kanske, som Vinicius Junior. Mm. Eller Rodrigo som kommer in. Mm. Du vet, det är ungdomliga som ska ta över, utan de ska hållas i styr. Och då behöver du en höger hand. Carlo Ancelotti behöver en Thiago Silva. I en skadefri, han kommer ingå i den här truppen.
Jag håller också fortfarande hög klass. Alltså såg honom i klubblags-VM stå i en låg backlinje.
Utan att svettas.
Ja, men stå i en låg back, alltså sätt inte fot fel. Sen är det klart att han inte är lika snabb eller explosiv som han var en gång i tiden, men det är en extremt skicklig försvarsspelare, också gamla skolans försvarsspelare. Och jag gillar ju att se att man ger sig själv chansen att vara på toppnivå igen. Alltså vi såg Pepe fortsätta spela länge. Jag hade velat se honom fortsätta. När jag såg honom i Porto och i mästerskap så tänkte jag...
Porto är vägen in för de äldre. Ja, tänkte,
han kan spela en, två, tre år till, Pepe. Jag såg liksom friskast ut på plan. Han hade ju fortfarande en viss snabbhet också. Jag menar, ni kommer ihåg mot Marcus Thuram med en mot en sprint. Han löper i kapp honom 20 meter. Så det finns ju den typen av situation. Thiago Silva, jag är förvånad att inte Milan var där till exempel. De behöver en roterande back, äldre, mer erfarenhet, 6 månader han har förflutet. Lämnade på ett sätt som de inte ville. Ja, men han och Zlatan blev nästan borttvingade. Nu ska vi sälja er och tjäna pengar. Och supporterna har ju fortfarande, det är ett öppet sår för dem. Sen så tror jag att Farioli's Porto, det är ju Europas mer eller mindre bästa försvar. De vinner oerhört mycket matcher, de släpper in oerhört lite mål. Han var ju i Ajax förra året, blev utskrattad för att de stod för årets choke där i slutet av ligaperioden.
Ja, det var ju
samma. Det var ju samma där. Om vi tittar på Ajax nu, ja, men det kanske inte var så dåligt det som Farioli gjorde. Och nu är han i Porto. Jag tror att det är ju en tränare som man ska ha koll på för framtiden. För han sätter försvaret, han får resultat direkt. Nu har han förlängt med Porto. Jag tror att de vinner ligan. Men att få in en Thiago Silva i det systemet, perfekt.
Mm. Många spelarna, likadant Ancelotti börjar göra med Thiago Silva. Ja. Just det här vi pratade med honom, just hans blick, du vet, hans passion för att spela för landslaget. Mm. Och just där, han är en av de här spelarna, stora namnen, som inte förväntar sig och skulle bli förbannad ifall han är utanför starthelva. Mm. Bara han omkring den här gruppen och kan bidra, och det kan han göra definitivt, som Sia är inne på. Spelar ingen roll, högt. Han kommer välja ibland spela lågt. Ta in Thiago Silva.
Jag tycker man märker det på Thiago Silva. Du märker det på Modric. Modric är inte i Milan för att hämta en sista paycheck. Han är inte i Milan för att han ska tjäna pengar eller klara av San Siro och lära sig italienska, gå på sightseeing. Utan han är där för att varje match betyder någonting. Han är där för att jag ska vinna titlar, jag ska tävla. Det är lite samma med Thiago Silva. Hade han velat ha bättre betalt, det finns andra destinationer. Men han väljer Porto för att han ska tävla om det. Jag tycker, jag beundrar den typen av idrotter och atlet som i slutet av karriären fortfarande är hungern att säga, jo men där finns det pengar och sämre sportsligt projekt, men här finns tävlingen. Jag måste tävla till slutet.
Ge oss Kanté och Thiago Silva i VM. Ge oss de två.
Ha? Vi behöver det. Ja. Det är ju så här, om vi tittar på spelare som ändå är i slutet av sin karriär, sista tredjedelen, kanske sista femte, sjättedelen till och med. En bra bit över 30. Ni ska här nu inte säga vad ni själva vill, utan vad ni tror kommer hända. Kommer de spela VM eller inte, de här spelarna som jag nu plockar fram då? Det är ett ja eller nej jag vill ha. Och sen är det väl så, alla här är ju en bit över 30. Alltså Karim Benzema som själv gick ut och sa ganska nyligen att om Frankrike ringer, då svarar jag.
Mm. Om Deschamps ringer så svarar han inte, så jag säger nej på Benzema.
Nej på Benzema. Nej. Mm. Nej på Benzema. Kör vi nästa. Sergio Ramos, får vi se honom i VM?
Nej.
Nej.
Thiago Silva.
Ja. Ja. Mm. Ja.
Självklart.
Tog du med Ronaldo? Han bestämmer ju.
Har man med Ronaldo så
han ritar upp truppen och sen skickar han till Martinez. Ja.
Har man med Ronaldo måste man ha med Messi. Morata.
Uff. Jag säger nej ändå.
Jag säger ja. Mm.
Jordan Henderson i England.
Hoppas på nej.
Hoppas på nej, men tror.
Tror jag, men hoppas på nej.
Ja, men jag tror att det finns vissa egenskaper där som en tränare under mästerskap kan uppskatta.
Ja, okay. Det gjorde han också. Han tog med tillbaka honom in i
mästerskapsrådet.
Ja, men jag får säga ja då för att gå emot på
okay,
ja,
100%.
Man
blir glad då, Luka Modric. Hur kan du inte bli glad då, Luka?
Också till och med över 40-strecket. Ja. Robin Olsson, om nu Sverige då skulle ta sig hela vägen.
Nej. Men, vad heter han?
Han är skadad, Victor Jonsson.
Ja. Ja, exakt. Så det kanske
finns det.
Snacket kommer att vara där.
Snacket kommer Graham Potter ta.
Ja.
Mm. Neymar.
Skadefri, ja.
Nej.
The Last Dance, ge oss Neymar också.
Exakt. Jag vill se honom där, men jag tror nej.
Ja.
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 Nu va? Jag är het nu.
Kassen.
Det var den sista. Ja. Casemiro var den sista.
Men just det, så Ronaldo och Messi.
Ja, men de bestämmer ju någonstans själva. Och där handlar det ju kanske mer om kropp än om vill man och vill man inte. Alltså om Messi är frisk och han blir petad, det är snudd på inbördeskrig, ja, skulle jag säga.
De här två spelar med ett ben. Ja.
Det är också de som tar ut truppen.
Ja, och speciellt i Cristiano Ronaldos fall så det är ju väldigt tydligt att han har mycket att säga till om. Men alltså den som jag liksom känner mest för här, det är Neymar ändå. Jag såg den här otroliga målet han gör mot Kroatien i kvarten, och det är upplagt för Argentina, Brasilien. Och så släpper de in på något sätt det här målet. Och jag bara såg Neymar. Han har gjort sitt. Mm. Han har det där momentet. Det är en VM-semi. Det är eventuellt en bronsmedalj att tävla om. Och han blir rånad på det. Och jag kände att så här, den sista dansen för Neymar, den har något sett till fotbollshistorien. Sett till hur allting blev. Sett att han inte vunnit med Brasilien. Så jag känner oerhört starkt för den historien. Och jag kände starkt för Messis historien för förra VM då. Så jag är lite inne på att om fotbollsgudarna har hjärtat på rätt plats, då är Neymar där och då...
Med Thiago Silva i omklädning.
Ja, och Casemiro.
Och
Casemiro,
de är ungdomarna har inte bord då.
Och det var ju de två som blev skadade 14 när Brasilien åkte på förnedringen mot Tysklands femmaplan. Alltså med de två är det en helt annan match.
Många profilstarka spelare som vi ändå hoppas få se i ett VM. Det skulle ju addera en krydda, helt klart. Nu är det dags för Champions League. Fullt fokus framåt och alla matcher 18 stycken till antalet på onsdag.
Ska göra analys på alla i onsdag?
Ja, exakt. Nu ska vi köra
rita
alla.
På alla.
Exakt, rita på allt.
Halvtidspaus, rita på 18 halvlekar.
Kanske Bojan gör det här nu då, för det här är alltså Champions League-matcherna som väntar. Klockan 20.00 så är det dags för målextra alltså med alla de här matcherna på TV6 och på Viaplay. Givetvis Bojan med i uppställningen tillsammans med Erik.
Det står fel på tiderna.
Fredrik.
Är det, vad står det? 21 på alla?
16.30, 18.45.
Förlåt, 21 på allt är det ju. Så att, det var ju bra att förtydliga det.
PSG Newcastle 16.30, vilket jävla supermysigt.
Men vi har ju 5 timmars studio innan. Har
allt ska spelas, allt ska spelas.
Dortmund Inter
16.30 börjar vi här nere, så flyttar vi oss ner till studion.
Det blir väl mysigast kanske då när Don Tomaso åker tillbaka till Neapel. Det är ju värt att kolla in på onsdag bara för det. Men vi kan väl ta och titta till tabellen då, för det är ju hyperintressant nu då med tanke på att allting ska avgöras. Vilka lag ska ta sig vidare och så vidare. Och på tal om Neapel då, Napoli som regerande italiensk mästare ligger pyrt till.
Ja, och sist den italienska mästaren då åkte ur, innan slutspelet måste man ju säga nu, för att grupp och ligaspel är ju stor skillnad på. Då var det Antonio Conte som var tränare för Juventus. Snöbilderna i Turkiet kanske många av er kommer ihåg med Drogba och Schneider.
De har ju de bilderna till och med.
Och åker ur där. Och så hade de FCK i gruppen också. Och Antonio Conte här förra veckan, de ska slå FCK. De tappar poäng där. Nu har de Chelsea hemma i en ödesmatch. Och på tal om belastning och skador och så vidare. Neres kommer tillbaka, byts in. Nu är han opererad, borta 3 månader. På tal om att skynda tillbaka. Och där har de ju gått bort sig, för de har extremt många skador och jag tror att de har gjort något fel i liksom uppladdningen. Men Napoli kan ju åka ur och det hade varit en extrem flopp.
På bekostnad av Paphos som slår Slavia hemma i sista, kommer upp på 9.
Herregud,
alltså. Ja, men den är.
Vi ska väl ändå vandra lite minnenas allé. Nu ska du få se här och säga hur det såg ut en gång för då, vad blir det, 13 år sedan när de möttes där. Det var, jag tror... Ja, men det var rätt många profilstarka spelare också där i Juventus. Snöiga dagar var det, man fick se
saknade
men de skulle ju spela dagen innan, eller hur? Ja, där. Och så sköts det upp till dagen efter och så
planen var vad det var också
den här matchen. Och jag kommer ihåg väldigt starkt Antonio Conte efter matchen på knackig engelska. Det här är väl innan han är i Chelsea då, säger "This is not football! This is not football! This is not football!" Det var helt otroligt. Och det här spelades ju också typ 12.30 på dagen.
Ja, dagen efter, ja.
Ja, så det var ju liksom skoltid och folk trodde de skulle komma undan då, hetsen som följde.
Men det här långboll, jag älskar den här
Drogba,
bilden.
Schneider, tunnel, boom. Mål. Nej, och det var...
Du vet ju varför Sia tog ut de här klippen. Du ser vem som gjorde målet för Galatasaray.
Ja, exakt. Ja, det finns en koppling ändå. Exakt.
Det finns alltid en koppling. Alla vägar leder oss
till Inter. Ni ser att Bojan har lidit i 10 år. Jag kan säga att det där var en av så här, Inters ljuspunkter från 11 till 20. Var just det här momentet, vilket var otroligt tragiskt ska jag säga. Men just den matchen blev ju så klassisk för att Galatasaray hade alla de här karaktärerna. De mötte Juventus som där och då tyckte jag var ett otroligt bra lag. Men där påbörjades ju ett av fotbollsvärldens stora mysterier som är Antonio Contes poängsnitt när det kommer till, många ser bara Serie A, nej men även i Premier League är väl över 2 poäng per match, i Serie A är det nästan 2,25 poäng per match. Vad händer i Europa? Jo men det är en poäng per match. Hur är det möjligt? Alla är överens om att det här är en av världens bästa tränare. Alla är överens om att det är kanske en av de bästa genom tiderna när man tittar till hur mycket han har vunnit och hur ofta och med vilka lag. Vad händer i Europa? Och där påbörjades det, skulle jag säga. 13 år senare har ingen svaret.
Mm. Det är bara Diego Costa som har svaret.
Ja, men vi vet, det är det. Och jag har ju någonstans landat i att det spelar ingen roll om det är Champions League eller Europa League eller om det är italienska kuppen. Antonio Conte, 3 matcher i veckan, då händer någonting som inte ska hända. Och det är någonting han behöver utveckla. Och det hade varit förödande för honom om de åker ut nu, för att han klagar ju alltid, ja jag får inte spela det, ja men jag får inte värva hit och dit. Jo men om du går vidare i Champions League, då tjänar du 20 miljoner euro till. Det är en spelare till. Omsättningen går upp, löneutrymmet utökas. Prestera då. Samma sak hände i Inter. Åh, jag får inte ens spela. Jo, men vinner Europa League-finalen då. Jo, men jag åker inte ur gruppspelet då. Det är ju mycket sånt med Conte som han också så här, ja men jag får inte pengarna. Eller vi möter Gasperinis Atalanta. Gasperini har varit där i 10 år. De är på en annan nivå än oss. Jo men stanna i 10 år då. Lämna inte varje år. Men jag har kommit fram till att man kan inte ha honom mer än 2 år. Då skär det sig. Och skulle de åka ur så hade det varit en av de största flopparna på otroligt länge.
Ja, men det är inte så att den här veckan började bra på honom med tanke på helgens resultat. Den blev mosad i Juventus med 3-0. Och nu har du hans gamla klubb Chelsea som kommer på besök. Ja. Och du måste vinna.
Ja, men 2 ex-klubbar på en vecka. Det är ju... Ja.
Det skulle vara typiskt.
Ja, men exakt.
Diego Costa njuter.
Ja, men du går på stan och så ser du ett ex där med en Ferrari 2 dagar i rad. Ja. Du tänker 2 olika också. Tänker du, vad händer här?
Alltså? Napoli-Chelsea alltså är en av de här viktiga stormatcherna som spelas på onsdag. Klubben jag började spela fotboll i en gång till, Bälarys IK, och du har varit och hälsat på.
Det har jag.
Och den planen var bättre än den här, va?
Ja. Men det här bilderna ger mig, alltså, man har blivit så gammal, jag tänkte se inom situationstecken. Gamla Ronaldo, bilderna Inter när de mötte Spartak Moskva eller Lokomotiv i Champions League. Det var såna här planer. Gnällde han, Brasse. 30 överstegsvinter, dribbla 4-5, kunde det kontrollera bollen. Han klagade inte, så skicklig var. Så det ger lite minnen tillbaka att hantera plan.
I mitt tycke så måste ju liksom ett turkiskt lag ha det svårare på snö än ett norditalienskt, Juventus, där det faktiskt blir kallt.
Jag vet ju själv förut, det var ju snö på plan, Serie A 90-talet.
Ja, ja, ja.
Det var bara linjerna som syntes, orange boll. Ja.
Det är nu de spelar med orange boll och det är plus 10 grader. Man ser inte bollen och tänker, vad är det frågan om?
Jag vill också då säga, vi är ändå inne på Inter, Dortmund borta, det är ju en tuff match bara det.
Ja, absolut. Och problemet är att det inte betyder så mycket som det borde betyda. Inter tappa 93 mot Atleti, den poängen hade varit guld värd, de släpper till en straff mot Liverpool i 90 minuten som den poängen hade varit guld värd. Vinner inte den här matchen så hamnar de på 15 poäng. Jag hade väl räknat med 16 poäng och plus nu ska vi säga positiv målskillnad då för att ta sig vidare topp 8. Och det kommer göra stor skillnad för Inter. Så oavsett om de vinner eller inte, det viktiga för Inter här handlar ju om att hamna så högt upp i sidningen som möjligt för att sen i en eventuell åttondel eller även i playoffet då få så bra lottning som möjligt. Men jag tror att Inter, de italienska klubbarna generellt, även de av storklubbarna som kommer hamna utanför topp 8, det kan bli förödande. För att sidan som det ser ut nu, jo men grattis, du fick ett playoff, du gick vidare. Vem väntar i åttondelen då? Det är Arsenal, det är Bayern, det är Real Madrid. Och där åker tyvärr Inter ut i år. Det är inte samma Inter som förra året som kunde överprestera mot Bayern, mot Barca och vinna matcher som de i mitt tycke absolut inte ska kunna vinna. Inzaghi är borta, Inter har torskat mot Juventus, de har torskat mot Napoli, de har torskat mot Milan, de har torskat mot Liverpool, Atleti och så vidare och så vidare. Även om de vinner mot Dortmund, kommer det kännas som en stor match, en stor motståndare? Nej, Dortmund har tyvärr inte den statusen. Men för liksom fansens lugn så skulle jag säga att den matchen ändå har en symbolisk värde att du faktiskt kan vinna den typen av match och skicka den signalen för playoff.
Då kan vi ha ett lag från Azerbaijan och ett lag från Cypern nu också vidare.
Ja, Karabag
har varit otroliga. Och sen jag säger det, Paphos har Slavia Prag på hemmaplan. De är på 6 poäng. 9 kan räcka.
Och det är ett av de Champions League-momenten som jag kommer ta med mig. Det är när Karabag avgör i 94 och ger sig själva chansen. Alltså den typen av moment, även om det är ett mindre känt lag, betyder ju så oerhört mycket. Så det tyckte jag var förra veckans kanske finaste ingrediens.
Verkligen. Får väl ändå också avsluta då med PSG mot Newcastle. Mm. Newcastle som hackar i ligan, men i Champions så är man med.
Ja, PSG behöver ju också vinna.
Ja. Mm.
Så de är också piskade till det. Det är inte första gången. Och ja, de vann ju med nöden näppen mot Auxerre i ligan. Och Lens förlorade mot Marseille. Så de leder ju ligan igen. Så nu kan de lägga all fokus. Newcastle, tunn trupp, bortaplan. Förlust nu mot Aston Villa med 2-0. Det är en tuff match. Och PSG ska ju kunna. De har ju klarat av de här situationerna tidigare. De har varit där. De gillar ju den här pressen. Och Luis Enrique också. När det står och väger. När allting är på spel. När de behöver vinna. Så brukar de hitta press. Och prestationen oftast för PSG leder också till en stor seger.
Men de har ju haft en situation med VM för klubblag som har pågått länge. Nu mycket i PSG har handlat om, vad jag har förstått och av man hör från folk i Paris, har ju handlat om att överleva bara till februari. Och sen börjar säsongen. Spelarna är slitna, vi har mycket skadeproblem, vi har inte haft en ordentlig försäsong, vi har haft 2-3 veckors semester, knappt det, kommit tillbaka, Supercup, Europa Supercup i kuppspel i Frankrike, vi har en till final att spela. Vad händer här? Jo, men överlev bara. Och den här topp 8-matchen tar ju bort 2 matcher från dem. Nu har ju Frankrike färre lag, PSG kommer troligtvis promenera hem det, men det är oerhört stor skillnad på att du har avgjort ligan i februari mot att du behöver gå all in i maj. Och det gynnade ju dem förra året. Så där tycker jag förväntar mig att se det riktiga PSG i den här matchen. Och att de sakta men säkert blir bättre. Men det är ganska kul för att många av de där lagen som ligger topp 8 nu, framförallt Premier League-lagen, går in i tuffa matcher, sista matchen. Mm. Arsenal har kajrat hemma, så där är det liksom enkelt. Men just den här PSG Newcastle, det kan ju vara skillnaden på att du har ett Premier League-lag topp 8 eller inte. Och där tycker jag att om man tittar på, det är 5 av 8 i topp 8 i Premier League-lag. Jo, men de slipper ju möta varann.
Mm.
Alltså för ett Inter, jo men att, eller ett Dortmund, de möter ett Spurs från pott 3 eller 4. Det är ju förödande. Mm. Det förstör ju hela liksom kampanjen. Och då har de 6 lag också. Så det händer ju saker i och med att det finns ett system som i mitt tycke är designat för att du ska ha fler Premier League-lag i Champions League. Det gör ju någonting med lottningen. Och där har jag kanske något jag saknar i formatet. Att tidigare gav pott 1 en fördel. Nu gör det inte det. Du hamnar i pott 1, ja men du får 2 lag från samma grupp. Och sen från den andra potten så kan du möta Premier League-lag. Tredje finns Premier League-lag, fjärde finns Premier League-lag. Liksom. Ja. Så alla de lagen som kanske annars hade kunnat aspirera på topp 8 har ju tuffare lottningar på grund av att det finns otroligt många Premier League-lag med. Och de är ju ekonomiskt, spelarlönemässigt, amorteringsmässigt på en annan nivå än lagen som man går upp mot annars.
Mm. Det känns som att Sia får lite pengar under bordet från UEFA här. Han är talesperson för det här nya formatet. Ja, snart kommer du se honom där när VM börjar. Kommer du upp och se med Infantino?
Jag är faktiskt ett stort fan av själva formatet eftersom att jag tycker att det lever längre. Mm. Sen är jag emot att det spelas fler matcher. Det tycker jag är ett problem. Men jag tror att många som är nostalgiska över gruppspelet glömmer ju att från omgång 4 och framåt.
Ja, det var ju slut.
Det var slut.
Mm. Det fanns inget att spela.
Det var kanske en grupp som var intressant. Det var kanske, jag skulle säga att liknande antal storlag åker ur innan åttondelen nu som tidigare. Det är bara att de sista 2 omgångarna har mer spänning i mitt tycke då. Sen är det många som tycker, ja men topp 8, vem bryr sig? Jo, men
det levde för tredje plats i Europa League, så det blir av, man följde det ändå.
Vilket jo, och så lag förstör kommer sluta 3? Europa League på köpet.
Man åker ut från Champions League, gratis. Oh, Europa League, perfekt! Ja,
och så vinner du den.
Och så går du till Champions League.
Ja, United.
Alltså, jag gillar ju just den grejen med formatet, men jag kan också köpa att man tycker att det är lunk framåt. Jag tror dock att om man lyssnar på spelare och tränare i Europa, alla trycker på att topp 8 är viktigt. Mm. Och vi såg förra året, Juventus åkte ur, Milan åkte ur, Bayern höll på att åka ur mot Celtic. De tog sig vidare med nöd.
Glöm inte vinnarna, PSG.
City åkte ur. PSG lottades mot Brest då, men sen fick de Liverpool. Ja. Alltså, vi hade kunnat åka ur. Så det är mycket som händer i det här playoffet. Och jag tror ju tyvärr...
Det var sista matchen för, det var PSG City ju.
Ja.
Men okay.
det var gruppen.
Ja, gruppen, exakt, för de ska ens ta sig vidare och sen bara köra de överallt
och
alla.
Det finns ju en del ingredienser här, och det är ju samma liksom med Napoli-Chelsea. mardrömsläge för dem. Så det finns mycket kul att hålla koll på.
Ja, det kommer bli mycket att hålla koll på, inte minst för Bojan då, som ska sätta tänderna i 18 matcher.
Jag tror att vi ser United, men vi har bara en match i veckan. Det är ingen
det,
Europa.
Det kan man ta sikte på.
Vila oss i form inför fulla.
Det är kul, jag älskar det.
Ja,
det
är verkligen 18 matcher alltså. Samtliga startar klockan 21.00, men studion 20.00, mål extra på TV6 och på Viaplay.
16.30 start.
Ja, exakt. 16.30 start. Ni kan sitta med från 16.30 och vänta.
Jag vill bara säga en sak. När det är 18 matcher samtidigt, kan vi inte lösa så att Viaplay så att man kan ha fler än två enheter samtidigt? Jag skulle behöva fem.
Det är han som Bojan, han bestämmer.
Bojan, ställ kraven.
Du ger mig den här blicken.
Ja, ställ kraven nu.
Hör du göra? De sa att vi måste avsluta. Jag hinner tyvärr inte svara på den sista frågan fick jag höra.
Det är tur att vi har en bra avslutning då.
De har dragit ut sladden.
Niklas Holmgren brukar sitta här om han inte är i Marseille med Bojan. Han ska också iväg nu i veckan till just Neapel då i den här avgörande matchen mot Chelsea. Men förra veckan så hade vi ju besök här i studion och leadsinger i Korslagda som ska ställa upp i Melodifestivalen. Ubbe Näslund satt här då. Och de har skrivit en låt med och om Niklas Holmgren. Niklas Holmgren refererar. Och det han sa då är att vi kommer att spela på Debaser på lördag. Niklas Holmgren var med på länk och det blev någon slags överenskommelse att vi kan väl försöka styra upp så att Niklas Holmgren kommer dit. Hur avslutar vi programmet då? Jo, först genom att säga tack Bojan, tack Sia. Tack. Och sen också bjuda på material från Debaser när Niklas Holmgren faktiskt dyker upp.
It's Carrick, you know.